Sveriges Radio. Sverige har byggt egna ubåtar i över 100 år, men framtiden är osäker.
Och här är frågan, tror vi att vi kan fortsätta göra väldigt många saker själva med tillräckligt hög kvalitet?
Och politikerna måste komma till beslut om Sveriges hemligaste vapen.
Jag skulle säga att det är mycket bråttom att dra igång processen.
Den svenska ubåtens historia är kantad av fruktansvärda olyckor, mystiska intrång, kupper, arga tyskar, försenade leveranser och höga kostnader.
Vi har ett kontrakt idag med Saab Kockums och vi gör allt vad vi kan.
Du lyssnar på Gränsen, podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om ödesfrågan om de svenska ubåtarna.
Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Karin Holsten. Regnet hänger i luften en tidig aprilmorgon 2014 när två gröna lastbilar plötsligt dyker upp hos ubåtstillverkaren Kockums i Malmö. I bilarna sitter beväpnade soldater och officerare. Det här ska senare beskrivas som en gryningsräd. Och de som ligger bakom den, det är försvarets materielverk. Det handlar om att ta tillvara svenska säkerhetspolitiska intressen.
Kraftigt överdrivet att det skulle ha varit dragen av vapen och liknande som har förekommit i pressen. Så var det inte.
Johan Granholm är lärare i försvarssystem på Försvarshögskolan. Och innan dess så jobbade han länge med ubåtar på Kockums.
Det var ju känt att materielverket skulle komma och hämta utrustning och den var ju till och med uppmärkt i förväg för att den skulle vara lätt att hitta. Sen tror jag själva genomförandet blev något överraskande för en del som inte var riktigt beredda på att det skulle hända.
Det som händer är helt enkelt att FMV med hjälp av militärer hämtar ritningar och ubåtsmotorer. De här motorerna, det är inte vilka som helst, utan det är den svenska ubåtsteknologins stora stolthet, Stirlingmotorn. Och den uppfinningen, den sitter FMV på rättigheterna till. En superhemlighet som ingen utomstående får komma åt.
Det som hände var att staten gick in och säkrade våra tillgångar så att de inte skulle försvinna ut ur landet.
Veronica Wotz jobbar på Försvarets materielverk FMV med ubåtar.
Resten är belagt med sekretess. Jag kan inte gå in mer på det.
Men Kockums ägare, de låser grindarna så FMVs lastbilar, de kan inte ta sig därifrån.
Det låter som att det kan vara lite dålig stämning just där, gissar jag. Men du, vi kanske måste förklara lite bakgrund. Vad är det som leder fram till den här kuppen?
Ja, för vid den här tiden då hade ju Sverige 5 ubåtar. Och de 3 senaste, de byggdes då på 90-talet.
Det är de som kallas för Gotlandsklassen.
Och Kockums, de har ju tillverkat svenska ubåtar i över 100 år. Men i slutet av 90-talet så blev Kockums köpt av en tysk ubåtstillverkare. Och då blev det lite problem.
Dålig stämning.
Min bild av att när det tyska varvet köpte Kockums så var egentligen avsikten till stora delar att få bort en konkurrerande ubåtsproducent från marknaden. Och man gjorde inte de nödvändiga investeringar som krävdes, vilket ledde då till en egentligen långsam nedgång av varvet.
Så när man började fundera på vad som skulle ersätta Gotlandsklassen, då var de tyska ägarna inte så samarbetsvilliga.
De här förhandlingarna gick så dåligt att de avbröts i februari 2014.
Det finns förklaringar till varför det strandade. En är att den där superhemliga Stirlingmotorn, du vet.
Ja, de som var så hemliga att Tyskland inte fick kolla på dem. Och motorerna gör ju att ubåtarna kan vara supertysta under vattnet väldigt länge.
FMVs lilla baby.
Så det är svårt att driva ett kommersiellt företag om ledningen inte är svensk och följaktligen inte har tillgång till hela sin verksamhet och inte ens får se eller hantera delar av det som de anställda arbetar med. Det kan nog sägas vara en viktig del av konflikten här.
Så när försvarsministern går ut och deklarerar att ubåtsförmågan är ett väsentligt nationellt säkerhetsintresse och FMV då överraskar inne på Kockums i Malmö med lastbilarna för att säkra all hemlig teknik, då tröttnar de tyska ägarna till slut på att bråka.
Slutresultatet av det här är ju att några månader senare så säljer ThyssenKrupp Kockums till Saab.
Saab är förberedda, de har väntat på det här och nu lägger de in stöten och köper.
det har varit avgörande för den svenska ubåtsproduktionen. Och de satsningarna som de har gjort sedan dess har ju lett till att vi har ett ubåtsvarv i Sverige idag som är i världsklass.
Okej, så svenska staten har säkrat sin ubåtsteknik och ett ubåtsvarv, den lilla frågan. Men om de ska faktiskt bygga några ubåtar där, det återstår att se. Det finns inget svar på det just då, för det måste till ett försvarsbeslut.
Försvarsbeslut är ju sådana som kommer vart femte år. Och där och då 2014, då höll man på att närma sig ett nytt sånt här beslut. Och det är ju som en slags bred politisk uppgörelse om vilken inriktning försvaret ska ha, hur mycket pengar de ska få och sådär. Och just den här gången då så ligger det också i beslutet om man ska ha nya ubåtar.
Men innan det beslutet hinner komma så händer det andra grejer i svenska vatten.
Ja, 2014 hade onekligen mycket ubåtsdramatik att bjuda på.
Expressen sände direkt ifrån Jungfrufjärden från denna helikopter och vi följer en av Försvarsmaktens stridsbåtar.
Det är i oktober 2014 som en man hör av sig till försvaret. Han har sett en ubåt i Stockholms skärgård. Det blir starten på Operation Örnen och en vecka av intensiv ubåtsjakt. Det är gryniga bilder, mystiskt skum på vattenytan och märkliga ryska fartyg. Och svenska folket följer såklart det här dramat med stort intresse och Expressen skickar ut sin kändaste reporter i helikopter.
Det var alltså här man såg en misstänkt undervattensfarkost igår morse, för ett dygn sedan alltså. Det var då man fotograferade den bild som Försvarsmakten valde att sprida på en presskonferens igår kväll.
Det gjordes ju ett antal observationer och det ledde till att Försvarsmakten satte in förband både från marinen och hemvärnet.
Johan Granholm, ubåtsexpert och lärare på Försvarshögskolan.
Ganska stora, omfattande förband som genomförde en underrättelseoperation för att ta reda på vad det var som hade hänt.
Men det blir ingen närkontakt med någon ubåt från främmande makt i svenska vatten. Efter en vecka så blåser man av operation Örnen och folk undrar lite, vad var det som egentligen hände? Om det ens hade funnits någon främmande ubåt?
Och observationer från allmänheten kunde man ju då bekräfta med Försvarsmaktens egna sensorer, och den slutliga bedömningen från Försvarsmakten var att en ubåt verkligen hade kränkt svenskt territorialvatten i Stockholms skärgård.
Men mycket i försvarets slutrapport är hemligt och ett av deras tyngsta bevis, en ljudinspelning, visas inte alls vara från en ubåt utan från SMHIs havsutrustning. Så en gammal välbekant debatt blåser upp.
Ja, en ubåtsjakt kan ju liksom sitta fint för den som vill ha nya ubåtar.
Verkligen.
Jag lärde mig att det finns ett lite elakt begrepp som heter budgetubåtar. Mm.
Jag ser ingen direkt anledning att tvivla på Försvarsmaktens analys just i det här fallet. Sen har ju, som vi vet, den här debatten pågått sedan början av 1980-talet med en kraftig tvärsäkerhet från båda sidor, där man kan säga att det finns ett läger som hävdar att eftersom vissa observationer har varit felaktiga har det aldrig hänt några kränkningar, och ett annat läger som hävdar att alla observationer är förmodligen korrekta. Så sanningen ligger ju någonstans emellan.
Jag är också glad över att det nu finns en fempartiöverenskommelse som vittnar om stabilitet i Sveriges riksdag. Det är en väldigt bra signal till både svenska folket, Försvarsmakten.
I juni 2015, ett halvår efter den här ubåtsjakten, så kommer politikernas försvarsbeslut.
Det handlar om framtiden för försvaret.
Ja, och det här beslutet markerar också ett skifte för Ryssland. De har gått in i Krim, i Ukraina, så efter många långa år av nedrustning så blir försvaret liksom viktigt igen. Till exempel så ska armén växa och sen så vill man då skaffa två nya ubåtar och rusta upp två av de gamla. Det här har man bestämt sig för.
Det var också egentligen då som man började öka försvarsanslagen igen för första gången sedan försvarsbeslutet 2004. Och för undervattensområdet, för ubåtsområdet där jag arbetar, så innebar det ju för oss att vi hade möjlighet då att beställa halvtidsmodifiering av två stycken Gotlandsubåtar och att vi också beställde A26.
A26, det är alltså de två nya som ska byggas. De kallas för Blekingeklass också. Och den första av dem ska vara klar till 2022.
Det är på Saabs anläggningar i Malmö, Karlskrona, Linköping och Järfälla som ubåtarna kommer att utvecklas och byggas.
Självklart så var du glada mina. Vi kommer få mycket att göra.
Ja, på Kockums nya ägare Saab, där är de glada. De ska liksom få rusta upp och ta fram nya modeller till det svenska försvaret. Och vdn, Håkan Buske, han drömmer ännu större. Han drömmer om export.
Det finns ett antal länder som kommer att ha ett behov av att byta ut sina existerande ubåtar. Och där kommer vi försöka vara med och ta de kontrakten. Och det är klart att nu är vi ett av de få länderna i världen som nyutvecklar nästa generations ubåt. Det är inte många som gör det, så vi kommer ju komma med en väldigt, den färskaste och bästa tekniken och den mest kostnadseffektiva också. Så att vi tror det finns goda möjligheter.
Vi kommer tillbaka till hur det gick med den där exporten lite senare, men klart är i alla fall att Kockums, de kan fortsätta med sin stolta tradition av ubåtstillverkning. Men hur länge till, det är lite mer oklart.
Vi är vana med att göra väldigt mycket själva. Och här är ju frågan, tror vi att vi kan fortsätta göra väldigt många saker själva med tillräckligt hög kvalitet och så för att fortsätta vara internationellt konkurrenskraftiga? Eller ska vi försöka hitta våra nischer?
Med de här två nya ubåtarna som man började bygga 2015 och fortfarande håller på med, så kommer Sverige sammanlagt ha 5 ubåtar så småningom.
Gotlandsklassen blev 3 och Blekingeklassen 2. Och sen så vet vi ju inte vad nästa då blir eventuellt. Man kan ju tycka att det är en oroväckande trend då långsiktigt.
Per Olsson är försvarsekonom på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Som sagt, den före Gotland var 4 och sen blev det 3 och sen blev det 2. Och sen kan ju inte bara bli 1 då, för det är ju en rätt så liten klass. Men det är ju liksom, vad behöver vi minimum för att hålla igång liksom en produktionsförmåga?
Det är en stor, jätteviktig milstolpe och enorm stolthet att få vara med att nu börjar det bli ubåt på riktigt.
En sommardag i slutet på juni 2022 är det fest på varvet i Karlskrona. Det är där Blekingeubåtarna byggs. Det spelas trummor och dricks alkoholfritt bubbel. Landshövdingen är där bland hundratals gäster. De firar att HMS Blekinge börjar monteras ihop. Och det här är ett nervöst moment som kräver inte bara millimeterprecision utan, ja, vad heter nästa mått?
Vadå, typ ytterpytte milliprecision?
Ja, du förstår.
Nanoprecision?
Ja.
Vad vi gjorde idag på den här ceremonin, det är att vi satt ihop den bakre sektionen där vi har själva motorn och propellen med den sektion som ska ligga framför.
Jag var ju där på varvet häromdagen i Karlskrona.
Jo, det har framgått.
Ja, det var ju
jag
faktiskt...
är glad för din skull.
Ja,
det verkar kul.
Det var ju du som fixade det där studiebesöket. Tack för det. Men i alla fall så fick jag ju gå ombord på de två bakre delarna av HMS Blekinge. Och vet du vad det första jag tänkte på? Det var att kablar och rör överallt. Och vi pratar om 10 mil med el- och kommunikationskablar på en ubåt som är drygt 60 meter lång.
Vadå, låg det bara snubblade du omkring bland annat?
Ja, det mesta hängde i taket faktiskt, så att det var lugnt. Men man slog i huvudet i dem faktiskt. Det var ganska lågt i tak.
Det är ju jättemycket. Vad sa du, 10 mil?
Mm. Och när man står där och ser det här så blir det ju tydligt att det är ett slutet system som ska fungera helt på egen hand under långa perioder när de är under vattnet.
Det är en krigsmaskin som ska verka som en underrättelseplattform och utföra anfallsföretag och specialoperationer. Den ska också vara en arbetsplats och en restaurang och en möjlighet för besättning till vila och återhämtning. Och allt det här är någonting som ska få plats i en väldigt begränsad volym.
Veronica Wotz är sedan 4 år tillbaka projektledare för A26 på FMV, som följer noga det här bygget av de två ubåtarna åt beställaren Försvarsmakten.
Sen har A26 också en avsevärt förbättrat arbetsmiljö vad gäller ljus och buller och komfort.
där kommer det bli ett stort lyft jämfört med tidigare ubåtstyper.
Inne i ett särskilt rum på varvet står fören till HMS Blekinge. En svetsare ligger inne i ett trångt torpedrör som bara är en halv meter brett. Och svetsaren måste ta paus varje kvart för att orka med det riskfyllda jobbet. Det är 900 ton stål i skrovet till varje ubåt, så svetsaren är lite av projektets hjältar, skulle man kunna kalla dem för. Ofta brukar en ubåt ha så många torpedrör som möjligt, men inte A26. Där tar istället en stor lucka i fören upp en del plats.
Vänta, vi måste stanna här. Har du alltså sett den omtalade luckan?
Jag har sett den. Jag har stått framför den, jag har känt på den. Och jag har sett vad som finns bakom den. Där finns ett rör som fungerar som en sluss.
Här kan man alltså då i undervattensläger skicka ut obemannade farkoster som är tämligen stora. Eller dykare, eller grupper av dykare.
Johan Granholm, ubåtsexpert på Försvarshögskolan.
Kopplat till den här stora luckan då, så har man också ett större lastutrymme med plats för att kunna ha fler olika farkoster och vapen och annan utrustning som man får med sig.
Man kan till exempel tänka sig att ubåten med besättning kan lägga sig på avstånd och spana och så skicka ut dykare eller en obemannad minubåt till exempel.
Som kör ännu längre fram och har egna sensorer och undersöker det den vill undersöka. Och det innebär ju då att man kan, ubåten som är bemannad kan vi behålla på en säkrare plats men ändå få fram sensorer på en farligare eller mer osäker plats.
Veronica Wotz på FMV, hon tror att den här luckan, eller tuben som hon kallar den, kan användas till en massa olika saker under ubåtens livslängd.
Det låter ju smart. Man kan tänka sig att det redan har hunnit hända en hel del sedan 2015.
Ja.
A26 är ju beställd i en tid när man mer tittade på den här ubåten som en underrättelseplattform. Så syftet med den här stora flexibla tuben längst fram har ju varit att slussa dykare under vattensfarkoster. Medan idag så ser vi ju också ytterligare användningsområden vad gäller havsbottenkrigsföring eller vad vi kallar för seabed warfare.
Men oavsett hur bra den här luckan är så är den inte värd så mycket om ubåten är lätt att upptäcka. Och man brukar tala om att en bra ubåt ska ha en låg signatur. Och här är ju de här Stirling-motorerna viktiga.
Smygigheten.
Mm.
Och fördelen med Stirlingmotorn är att Stirlingmotorns förbränning drivs av flytande syre. Och den kan vi bära med oss i tankar ombord.
En annan grej är att avgaserna blir mycket mer hanterbara än på andra dieseldrivna ubåtar.
Avgaserna från Stirlingmotorn, eller Stirlingmaskineriet, består av ren koldioxid som vi kan blanda upp i vattnet. Och det kan vi släppa ut utan att det lämnar ett signaturspår av ubåten.
Jämfört med Gotlandsubåtarna så tar A26 det här med att vara osynlig ett steg längre. Den ska vara svårare att upptäcka i vattnet och den har inget periskop till exempel. Den ger också ifrån sig mindre buller ombord. Och det handlar om allt från toalock till att motorerna ska gunga mjukt om båten kör på något.
De tar verkligen det här med tystnad på allvar.
Ja, det gör de ju.
Lägger mycket kraft på det. Det är ju, vi har ju, A26 är ju beställd utifrån en kravspecifikation. Och sen är det ju upp till leverantören att designa och konstruera ubåten så att den uppfyller kraven. Och kraven på A26 är betydligt hårdare ställda än vad det har varit på tidigare ubåtsklasser.
Beskedet att Saabs två nya ubåtar till försvaret försenas med flera år och blir 5 miljarder kronor dyrare än beräknat oroar den politiska oppositionen.
Nu är det sagt att den första nya ubåten ska vara klar 2027 och den andra året efter. Så det är ju 5 år försenat, minst.
Ja, just det.
Lång tid. Mm. Och kostnaden för bägge ubåtarna, den ligger på 14 miljarder kronor. Och det är då nästan en fördubbling med den första prislappen.
Det finns något vi brukar kalla för optimism bias i hela försvarssektorn. Att man hela tiden gärna köper glädjekalkyl, och det är väl för att alla i systemet gärna vill se ett nytt system.
Det är ju sällan man hör om ett stort försvarsprojekt som har blivit billigare och gått snabbare än vad man hade tänkt sig.
Ja, faktiskt. Men kanske någon lyssnare kan något exempel. Får gärna höra av sig i så fall.
Ja, det vore kul.
Men det kan ju inte vara så vanligt i alla fall.
Nej, precis. Och det är ju inte bara i Sverige, utan det är ju så här överallt. Per Olsson är försvarsekonom på FOI.
Här gäller ubåtar, liksom armémateriel, flyg, allt vad vi nu kan prata om. Ursprungskalkylerna ser alldeles lysande ut. Det behöver inte bli så pass mycket dyrare än föregående generation, men däremot mycket bättre. Det låter jättebra. Försvarets materielverk vill köpa det, försvaret vill ha det och använda det, och politikerna vill stå och klippa band, industrin vill tillverka det liksom.
Det är ju svårt att räkna på de här projekten, det säger Per Olsson. Och Saab och FMV, de har också flera förklaringar till varför det har blivit fel.
Dels så var varvet i ett betydligt sämre skick vid tidpunkten för övertagandet än vad Saab och staten vid det tillfället trodde.
När jag var där på Kockums i Karlskrona så beskrev cheferna det som att de nästan byggt ett helt nytt varv samtidigt som de börjat bygga ubåtarna. Så först gjorde de klart den delen där de skär till stålet för att kunna börja med det. Och sen så har de fortsatt så, steg för steg, och byggt varvet nästan framför ubåtarna.
Stressigt, lite som att typ lägga tågräls på något sätt.
Framför ett tåg som är i full fart, ja.
Dunk, dundra fram. Men en annan förklaring till förseningarna är ju att det har varit svårt att hitta personal. För om det förut har gått 10 år mellan ubåtsbyggena, så har det ju den här gången dröjt mer än 30 år.
Och det har ju inneburit ett stort kompetenstapp under den här perioden, som har varit ett mödosamt arbete för oss att återta.
Och förseningarna, de blir ett problem också när den tekniska utvecklingen går så snabbt.
Ja, men just att det tar sån lång tid, det är enligt mig den största utmaningen som vi har i projektet. För hur ser man till att en ubåt som man beställer 2015 fortfarande är modern, nästan 15 år senare?
Svenska ubåtar har bra rykte internationellt. Ta den här storyn till exempel.
The threat is real. In training exercises, the Gotland has sunk our most sophisticated nuclear-powered submarines. But perhaps even more disconcerting, it reportedly sunk our largest aircraft carrier, the USS Reagan.
Ett av de stoltaste ögonblicken för svenska ubåtar är 2005, då en av de svenska Gotlandsubåtarna skickas till USA för att samöva med den amerikanska flottan i ett par år. Och den briljerar genom att hålla sig gömd i vattnet och sen nästan typ leka med den amerikanska flottan. Och den sänker flera fartyg, bland annat USAs dyraste och modernaste.
Den här stoltheten, USS Reagan.
Just det. Johan Granholm på Försvarshögskolan.
Det brukar ju sägas att det är den bästa reklamen för Kockums ubåtar någonsin, eftersom som man då spelmässigt lyckades sänka amerikanska hangarfartyg utan att bli upptäckta.
Just de här tre ubåtarna i Gotlandsklassen, de håller fortfarande hög nivå. Bland annat tack vare sina Stirling-motorer. Och så också en besättning som faktiskt kan typ varenda skruv på båten. Mm.
Här är ju en viktig poäng då, varför de svenska ubåtarna är så bra. Och det hänger ju ihop med att besättningen har varit med under utvecklingen. Så att det intressanta systemet är egentligen inte bara ubåten, utan det är ubåten plus besättning med all dess erfarenhet.
Med tanke på de svenska ubåtarnas goda rykte så kan man ju tycka att Sverige borde kunna exportera de här. Det hade ju fått ner kostnaderna per ubåt, men det har inte gått överhuvudtaget.
Den viktigaste anledningen till att export är svårt är att beslutet att köpa in ett nytt system från något annat land är i allmänhet inte ett tekniskt beslut eller ett militärstrategiskt beslut, utan det är nästan alltid ett politiskt beslut.
Det här är ju samma problem som vi beskrev i det förra avsnittet som de har med de svenska stridsflygen. Det avsnittet heter Ödesfrågan om de svenska stridsflygen, så det kan man lyssna på i appen Sveriges Radio Play.
Mm. Och det finns ju många paralleller mellan ubåtarna och stridsflygen. Typ kostnader som sticker iväg, förseningar.
Det här beslutet om egen tillverkning och exportproblemen.
Mm. Och så vilken roll de ska ha i svenskt och internationellt försvar.
Mm.
Försvarsalliansen NATO förbereder sig för en insats i Östersjön. Orsaken är de kabelbrott som skett den senaste tiden.
Det måste vara frustrerande för det svenska försvaret att sabotagen mot undervattenskablar är ett så hett ämne i Östersjön just nu. Blekinge-ubåtarna hade ju kunnat vara perfekta för det här.
Mm. Två ubåtar som hade kunnat göra skillnad bara genom att vara där i vattnet och vara ett hot som sabotörerna måste förhålla sig till.
En gammal sanning om ubåtar är att fördelen är att motståndaren inte vet var de är. Och det innebär ju att även ett litet antal ubåtar kan ha en effekt på ett ganska stort område.
Men även om kabelbrotten är ett så hett ämne och kostar en massa pengar, så finns det andra saker som ubåtarna är tänkta för i första hand. Att se till att Östersjön inte blockeras, till exempel.
Då skulle ju Finland vara ganska rökt om det.
Ja, verkligen. Johan Granholm på Försvarshögskolan.
En av de viktigaste uppgifterna här är att hålla öppet våra så kallade sea lines of communication, eller de rutter och leder där handelssjöfarten passerar in och ut och genom Östersjön. Och att hålla de öppna innebär bland annat att man spanar under ytan för att se till att det inte finns någon med fientliga avsikter.
Här kan de svenska ubåtarna göra stor nytta för ganska många NATO-länder runt Östersjön, tillsammans med då Tyskland som har 6 ubåtar.
Vi är i dagsläget, förutom Tyskland, den enda nation som har ett aktivt ubåtsvapen. Och om NATO då fungerar som det ska göra, så delar vi upp vem som har vilket ansvar med de andra nationerna inom NATO.
Det här kan betyda att Sverige får större press på sig och hålla igång utvecklingen av ubåtar för att till exempel då skydda handelsrutter och svensk sjöfart.
Och om vi då åtar oss att ansvara för en viss typ av förmåga, till exempel den förmågan som moderna ubåtar ger oss, då är det ganska säkert att vi kommer att uppleva det som nödvändigt att vi bibehåller den förmågan.
När jag stod där på varvet i Karlskrona så fick jag känslan av att det är liksom ett evighetsarbete att bygga en ny ubåtsmodell 30 år efter den förra.
Mm. Trots den där ceremonin med bubbel och landshövding för 2,5 år sedan, så är det ju mycket jobb kvar. Det tar lång tid alltså.
Verkligen. Men hade inte varvet blivit svenskt igen, så hade det sett helt annorlunda ut. Och då hade Sverige fått köpa tyska ubåtar antagligen. Eller så hade man köpt från något annat land som inte alls har Östersjön i fokus.
Ja, och med tanke på salt, halt och djup och sådana saker, så är det ju skillnad.
Våra ubåtar är ju framtagna utifrån våra behov, våra svenska behov, försvarsmakten som marinens behov. Och de är designade efter att operera i vårat närområde som är Östersjön.
Veronica Watts på FMV.
Och Östersjön är en unik operations... ett unikt operationsområde för en ubåt. Det är ju till exempel väldigt grunt med ett medeldjup på bara strax över 50 meter. Det ställer ju helt andra krav på ubåtar än många andra. De som verkar i de stora världshaven till exempel.
Hon tycker att det ger ett visst lugn att A26-erna är byggda, så att det kommer gå att göra stora förändringar på ubåtarna även i framtiden när de är sjösatta och i drift. Och då handlar det inte bara om uppdateringar av datorer och mjukvara.
Redan i designstadiet så är den förberedd för att man ska kunna dela och förlänga och tillföra ny teknik i ett senare tillfälle i ubåtens livslängd.
En sak som skaver lite i det här projektet är att Försvarsmakten inte beställt fler ubåtar av Blekinge-modellen, när det ändå finns en färdigutvecklad produkt. Och det har spekulerats om att försvaret vill ha ubåtar med tyngre vapensystem, som till exempel kan skjuta robotar, men också andra typer av ubåtsmodeller.
En annan sak som jag tror att Försvarsmakten kommer att vilja är att nästa generations ubåtar ska kunna ligga still ännu längre på botten än vad man kan redan idag. Och den förmågan skulle man kunna utveckla ytterligare jämfört med vad A26 redan har.
Nästa stora ubåtsbeslut i Sverige kommer handla om vad Gotlands ubåtarna ska ersättas med. Och även om de precis har moderniserats och kommer att gå och använda ett bra tag till, så är det inte läge att slå sig till ro, tycker Johan Granholm.
Jag skulle säga att det är mycket bråttom att dra igång processen. Och det beror ju inte i första hand på att de här ubåtarna inte kommer att vara kvar länge, för det kommer de att vara. Utan det är snarare att nu har vi gjort det här steget och byggt upp kompetensen som vi till del hade tappat under det tidigare uppehållet.
Du har lyssnat på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Och det här avsnittet släpper vi den 21 januari 2025.
Och för den som vill ha fler ubåtshistorier, så kan vi tipsa om P4 dokumentär om när en svensk ubåt gick på en mina och sjönk under andra världskriget. Den heter I krigets skugga, ubåten Ulvens undergång, och finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Tekniker Mats Jonsson.
Producent Kalle Glas.
Jag heter Karin Holsten.
Och jag heter Claes Aronsson.